Nej, men jag tror nog att jag är inte så rädd av mig och jag kan nog kliva fram när det behövs. Men jag är också en ganska ödmjuk person och vill inte liksom överskatta min egen betydelse. Nej, men jag har inte svårt att säga att jag har gjort någonting bra. Det är inte det som gör skillnad till vardags när man ska göra sitt jobb.
Nej.
Utan då gäller det att förstå liksom, ja, men vilka är det som betyder någonting här? Hur kan vi till exempel i team göra skillnad tillsammans? Och hur ska jag leda team så att det blir så bra som möjligt? Och vad ska vara min funktion så att man ser sig själv i en helhet? Det är liksom... Jag vill vara en schysst, schysst person.
Jag älskar de här orden om viljan att vara en schysst person och att se sig själv som delen av en helhet. Och just det här, det är något som Gunilla Nordlöf verkar vara väldigt bra på. Och att se laget före jaget. Hon har haft otroligt mäktiga positioner. Senast som generaldirektör för Tillväxtverket och snart generaldirektör för E-hälsomyndigheten. Och hon blev inbjuden som förebild av den anledningen. Men har inget större intresse eller behov av att prata om sig själv. Vilket jag tycker var intressant och som är något vi grottar ner oss lite i ordentligt under veckans avsnitt. Jag personligen uppfattade Gunilla som en person med väldigt stor självdistans och med förmågan att separera sig själv från sak och person. Och jag upplevde också att hon har en självkänsla som gör det möjligt att göra just det där, att se laget framför jaget. Vi pratar om hur det här kanske är resultatet av att hamna i rätt kontext och omge sig med rätt människor. Det är intressant och väckte mycket tankar hos mig i alla fall. Och jag hoppas det kommer göra det hos er också. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec. För det är ju faktiskt tack vare dem som jag kan fortsätta och ha de här intressanta samtalen. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Gunilla Nordlöf. Så vi säger hej och varmt välkommen till Gunilla Nordlöf.
Tack så mycket. Hej Fanny.
Hej, det är jättekul att ha dig här. Jag har bara kastat in dig i studion. Hur känns det?
Ja, det känns bra. Spännande.
Ja, vi träffades ju första gången på en Klara K-träff.
Precis.
Där jag fick höra lite om dig och tänkte att det här var intressant. Så bjöd jag in dig till podden och sa jag jagat dig lite. Du är en eftertraktad kvinna så att säga.
Ja, det är klart att jag får lite olika frågor från olika håll. Men jag blev jätteglad att du kontaktade mig. Även om jag var lite seg med att svara så tyckte det var kul.
Ja, men det är fullt förståeligt. Och du vet att mitt livsmotto det är ju att ihärde vinner i längden. Det är något jag försöker leva efter. Så jag ger ju inte upp i första taget.
Det är nog klokt och nödvändigt i ditt jobb skulle jag misstänka.
Ja, det går ut mycket på att jaga människor, vet du.
Ja, jag förstår det.
Och jag har förklarat för dig, jag var på bröllop i helgen, min bästa vän har gift sig, så jag har lite dålig röst. Men det är inte jag som ska prata, utan jag ska ju mest lyssna på dig, så det är ju tur.
Ja.
Du har rösten i behåll.
Jag har rösten i behåll.
Ja, vad bra. Ja. Men du, alla gäster som kommer hit, de brukar ju faktiskt få börja med att presentera sig själva. Och vem de är. Så jag tänker, vem är Gunilla?
Jag är en kvinna som bor i Stockholm och har jobbat många år som chef på olika ställen och nu senast som generaldirektör på Tillväxtverket.
Mm.
Och det var ju det sammanhanget som jag blev inbjuden till Klara K och där vi träffades, Fanny.
Mm.
Men nu är jag lite ledig och om ett par veckor så hoppar jag på nästa uppdrag och då är det som generaldirektör för E-hälsomyndigheten.
Du liksom bara hoppar emellan lite så här generaldirektörsuppdrag så där lite spontant.
Nej. Ja, det kanske låter mer spontant än vad det är. Det är ganska långa processer.
Jag tror inte någon tolkar det egentligen eller tror att det är särskilt spontant. Och jag tycker det här är superintressant för du sitter ju på väldigt höga och mäktiga positioner liksom. Är du från Stockholm från början?
Nej, det är jag inte. Jag är skåning från början.
Ja.
Och har flyttat runt lite grann efterhand som jag har fått jobb på olika ställen.
Mm.
Men jag har fortfarande en liten plats kvar i södra Sverige av möter landställe i Blekinge där jag spenderar en del tid.
Ja, för man hör ju att du inte är från Stockholm, men det låter ju inte direkt som att du är från Skåne heller. Du har jobbat bort dialekten lite, eller kommer den fram ibland, eller?
Alltså, den har ju försvunnit på vägen, och på vägen norrut kan man väl säga. Men min man säger att när jag pratar med min mamma, då hör man lite mer var jag faktiskt kommer ifrån.
Då kommer de här dialekten och allting.
Precis.
Det brukar vara så, när man kommer hem och pratar med folk som har samma dialekt så kommer det tillbaka.
Ja. Så är det för mig också.
Men hur hamnade du i storstan då? För du har ju antagit att du har utbildat dig och sådär.
Ja, jag utbildade mig. Efter gymnasiet så flyttade jag till Linköping och började utbilda mig på Teknis i Linköping. Och läste industriell ekonomi med elektroinriktning.
Mm.
Och innan jag tog en examen och var klar med det så fick jag jobberbjudande för också på den här tiden så var det stor brist på ingenjörer. Så att jag fick jobb och flyttade till Stockholm, började först på Telia, eller det som heter Televerket då. Och ganska kort tid efter så fick jag jobb på Ericsson och jobbade inom Ericsson-koncernen i flera år.
Mm, vad var det du gjorde där för någonting?
Där jobbade jag framförallt med testverksamhet på utvecklingsavdelningen, eller en av alla utvecklingsavdelningar på Ericsson. Och sen så jobbade jag också i Paris några år på ett företag som Ericsson köpte upp eller köpte delar av kan man säga. Och där blev det mer av projektledning och controlling och lite sådana här saker. Så jag flyttade mig lite från den ena tekniska verksamheten till mera projekt.
Hur hamnade du liksom i det från början, ingenjörsport, det tekniska? Så där, för när var det här i tiden så att säga?
Det här är början på 80-talet.
Ja. Och det är ju ganska, jag tänker att då måste det varit ännu mer mansdominerat än vad det är nu, eller hur?
Ja, det var det ju. Mm. Absolut.
Hur kommer det sig att du valde den inriktningen då?
Alltså dels så var det nog lite grann så att jag var pappas flicka. Mm. Och min pappa tyckte det var spännande med teknik och naturvetenskap och allt möjligt. Och vi spenderade rätt mycket tid tillsammans och jag var väldigt intresserad av matematik och min pappa var en virtuos på räknesticka som fanns på den tiden. Och det lärde jag mig också och blev jättebra på. Tyckte det var himla kul.
Vad är räknesticka för någonting?
Alltså det är ett sätt att räkna innan man hade räknedoserna. För att ändå kunna göra avancerade matematiska uträkningar. Men det krävde lite mer. Man fick förstå lite mer vad ska faktiskt decimalen sitta och lite sådana här saker. Men, men det var jättespännande tyckte jag. Så jag var intresserad av naturvetenskap helt enkelt.
Mm, du gillade det här med siffror och liksom att reda ut sådana saker, eller?
Ja, det kan man säga.
Ja. Mm. Hur var det att komma in i den världen då? Så jag tänker Televerket, när liksom, innan det ens var Telia, som kvinna, ung kvinna också. För du hoppade direkt från gymnasiet till vidareutbildning och sen jobb, så du måste varit runt 20 då, eller?
Ja, det var jag. Och det är klart att på Televerket då, och innan det blev Telia, det var ju mansdominerat och kanske och rätt mycket lite äldre män då kanske. Mm. Och jag kom in på en avdelning för utlandsförbindelser som jag tyckte lät väldigt spännande och blev jätteglad när jag fick jobb där. Men det var inte så spännande och inte så roligt tyckte jag. Och som sagt, jag var ju enda unga kvinna på avdelningen där.
Mm.
Så att jag stannade inte så länge. Det var skälet till att jag sen sökte mig vidare och började jobba på Ericsson. Ja.
Och fick erbjudande om Paris då, Frankrike.
Ja, först jobbade jag i Stockholm ett par år. Och sen så fick jag möjlighet då att komma till Frankrike och Paris och jobba där.
Visst flyttade du dit med din man? Eller?
Ja, det stämmer.
Mm.
Han jobbar också på Ericsson, så det var där vi träffades.
Ja, ni träffades på jobbet? Så
ja, det gjorde vi.
Och startade upp någon verksamhet där borta i Paris, eller?
Ja, det var i samband med att Ericsson köpte del av ett bolag och bildade Matra Ericsson Telekommunikation. Och då skulle man börja sälja svensk teknik och anpassa svensk teknik för den franska marknaden. Så det var ett gäng svenskar som kom ner och samarbetade och jobbade ihop med dem som var på plats då från Matra och från andra bolag. Så.
Hur gammal var du då?
Då var jag väl, vad var jag, 23, 24, lite äldre måste det ha varit, 26, 27.
Var det självklart för dig att bara säga ja och flytta dit eller?
Ja, det var det. Det var ju jättespännande, fantastiskt erbjudande.
Vad gav det dig att leva i ett annat land så? Var det skillnad på att ta sig fram så där som kvinna, tänker jag?
Jag skulle säga att det är skillnad överhuvudtaget på hur man leder i olika länder. Jag vet inte om det är så stor skillnad på att vara kvinna eller man, ärligt talat. Utan det är ju helt enkelt ett annat ledarskap. Och en annan typ av ansvarstagande och en annan hierarki. Än vad jag var van med från Sverige och Ericsson.
Vad var den stora skillnaden då?
Jag skulle säga att stora skillnaden var där att chefen fattade beslut, chefen hade ansvaret och medarbetaren tog sitt ansvar, men inte mer än det här är mitt jobb, det gör jag. Och sen får andra ta sitt ansvar. Och den svenska, eller jag har lärt mig i Sverige hela tiden att man gör det man ska göra, men man tar också ansvar för att helheten funkar på något sätt. I alla fall så mycket som man kan överblicka vad som är helheten.
Vad är bäst då, tänker du?
Alltså jag tycker nog att en kombo faktiskt är bra. Därför att ibland så behövs det lite snabba och modiga beslut. Och samtidigt så blir naturligtvis besluten bättre om alla tar ett lite bredare ansvar. Och ett ansvar som liksom överlappar av andras på något sätt. Då får man ju del av mycket mer samlad kompetens.
När man får ett bredare perspektiv.
Precis.
Är du en sån här som tar mycket ansvar?
Jo, men det gör jag. Absolut.
På vilket sätt då?
Nej, men jag tycker att är man chef, då har man ett väldigt stort ansvar helt enkelt. Det är en del av jobbet och en väldigt viktig del av jobbet. Med att man förstår vilket ansvar man har för verksamheten och för det som verksamheten levererar. Men också såklart för medarbetare och kollegor.
Men berätta, vad hände sen? Du kom hem från Frankrike, liksom, var du kvar på Ericsson då eller vad hände sen?
Ja, jag var kvar på Ericsson en kort tid och sedan så sökte jag mig till Stockholms universitet. Jag hade ju en halvfärdig ingenjörsexamen från Linköping, men då tänkte jag att jag behöver i alla fall se till att jag får en klar färdig akademisk examen. Och då kändes det lite avlägset att flytta tillbaka till Linköping faktiskt. Då hade jag rötter i Stockholm. Så att då sökte jag in på universitetet i Stockholm. Och då läste jag in en ekonomexamen på 2 år. Så att jag snabbade på lite grann där. Och tanken var att jag skulle då komplettera min tekniska examen med redovisning eller finansiering eller någonting sånt. Men jag tyckte det var så kul med nationalekonomi. Det är den där matematiken som jag är så förtjust i. Så att det blev en examen i nationalekonomi. Och sen gick jag tillbaks till Ericsson en kort tid efter jag hade min examen under tiden som jag började söka jobb då, som var mer i linje med min examen. Så att det blev lite slumpartat kan man väl säga. Det var inte så... Det fanns ingen stor eller långsiktig plan utan det blev mer det här med nationalekonomi. Sen så kom jag in i offentlig sektor.
Ja, för du har ju haft massa ledande positioner och suttit i offentlig sektor och... Finansdepartementet, eller hur? Eller
ja, finansrådet. Bland annat. Finansdepartementet, bland annat.
Hur gick vägen dit?
Ja, den började med ett jobb på Riksrevisionen och som sedan blev Ekonomistyrningsverket. Man gjorde en omorganisation där i mitten på 90-talet och den var jag med i. Men mitt första jobb var som analytiker och det jobbade med att göra prognoser på statens inkomster.
Oj.
Så det var, ja, verkligen oj.
Det låter som något som du tycker är kul, men som jag kanske inte. Det låter väldigt svårt.
Ja, jag tycker att det är kul. Helt rätt, Fanny. Men det var naturligtvis ett stort jobb. Och det var inte så himla lätt att komma rakt in i offentlig sektor som ett första jobb.
Nej.
Och veta väldigt lite.
Vad var det som var svårt med det?
Alltså det var svårt att förstå faktiskt hur fungerar offentlig sektor och hur fungerar myndighet visavi regeringen och regeringskansliet och hela det här systemet som är så självklart när man jobbar i offentlig sektor men som faktiskt jag inte alls kände till särskilt väl när jag kom från privata näringslivet.
Nej, precis. Det måste ju vara supersvårt. Men du bara hoppade på det, eller?
Ja, jag hoppade på det.
Ja.
Och så hade jag en väldigt bra chef som nog förstod att det kanske inte var så lätt att komma in i offentlig sektor utan vidare. Så att han lotsade mig lite grann in i det. Och jag kommer ihåg, nu ska jag avslöja min okunnighet här Fanny, att han frågade mig om jag visste hur många statliga myndigheter det finns.
Mm.
Då gissade jag, jag tog i och så sa jag, ja men 40-50. Och på den tiden så fanns det åtminstone 1000 myndigheter för att alla de stora Skatteverket och Försäkringskassan hade ju regionala enheter som var egna myndigheter.
Ja. Hur många finns det idag då, avslöjar jag min okunnighet?
Idag är det 270 ungefär.
Mm. Då ställde han dig den frågan och så fortsätter den storyn för jag bröt nu.
Nej men han ställde den frågan och sen så hjälpte han mig till rätta för att verkligen förstå hela det här systemet. Det är inte så himla lätt.
Nej.
Med myndigheterna. Vad gör myndigheterna och hur styrs myndigheterna och hur fungerar regeringen och regeringskansliet och hur fungerar statens ekonomi och hur går budgetprocessen till och hur kommer lånebehovet fram och allt det här. Så det är ju väldigt mycket olika saker. Men vad jättekul tyckte jag. Väldigt spännande och fantastiskt att få en sån start. Även om det var tufft så fick jag lära mig så otroligt mycket som jag haft nytta av hela min karriär sen.
På vilket sätt då, tänker du?
Jag tycker att det är kanske inte alltid man verkligen får möjlighet att skaffa sig den där lite grundläggande kunskapen och förståelsen.
Nej.
För hur system fungerar.
Mm.
Och det fick jag möjlighet att göra. Och det är jag väldigt glad för.
Varför är det bra, tänker du?
Jo, för att då har man ju en chans att förstå mycket mer av sammanhang. Om man ställs inför ett problem till exempel. Så blir man en bättre problemlösare, tror jag. Och man får helt enkelt bättre överblick.
Mm.
Och kunskap om hur hänger saker och ting ihop.
Mm. Är du duktig på att liksom se sådana mönster och förstå sånt och läsa in det på något sätt?
Jo, men det tycker jag nog att jag är ganska bra på att se de här sammanhangen och sambanden kanske, framförallt.
Men som analytiker då satt du och analyserade, vad går liksom statens pengar, eller det var det du sa?
Statens inkomster.
Inkomster, ja. Var de går någonstans. Så du satt och analyserade siffror då, eller?
Ja, det kan man säga. Plockade in det i stora system då och sen så gjorde prognoser på hur tror vi då att det kommer utvecklas framåt.
Ja, det är en jätteviktig roll.
Ja.
Var inte det jätteläskigt?
Alltså jag har kanske mer respekt för den rollen idag om jag ska vara ärlig än vad jag hade då. Det beror på att jag har mer kunskap idag än vad jag hade då. Utan jag var angelägen om att begripa och förstå sammanhangen och göra ett bra jobb. Men jag tänkte ju inte alls på hur mycket betyder det här då egentligen för olika, som ett beslutsunderlag i olika sammanhang. Men jag fick ju mycket hjälp också naturligtvis. Så.
Det du säger nu är, det är ganska intressant och något som vi har pratat om tidigare i podden. Alltså att du hade någon form av naivitet eller en lite så här naiv inställning till det. Men att du idag har mer respekt för det yrket därför att du kan mer. Känner du att du hade velat behålla någon typ av sån naivitet? Förstår du vad jag menar?
Ja.
Därför att när vi liksom vet mer så blir vi också mer begränsade på något sätt.
Ja. Det ligger ju någonting i det såklart. Och samtidigt så tror jag att jag har nog antagligen behållit en del av den där naiviteten trots allt. Även om jag förhoppningsvis då kombinerar den med lite djupare kunskap om olika områden.
Olika områden?
Ja.
För då satt du som analytiker och liksom analyserade siffror. Sen blev du näringsråd, eller hur?
Ja, det blev jag på näringsdepartementet. Men det var ett antal steg däremellan.
Ja, berätta mer om dem då. Berätta mer om de stegen. Jag bara hoppade direkt på kakan här.
Ja, absolut. Jag fick mitt första chefsjobb på Ekonomistyrningsverket också.
Mm.
Och det var tack vare två andra chefer på myndigheten som tyckte att jag borde bli chef och kollega till dem istället. Så det var ju en fantastisk möjlighet och jag hade aldrig själv tänkt att jag skulle bli chef.
Nej, du hade ingen sån tanke liksom?
Nej, jag hade ingen sån tanke eller någon plan på min karriär eller någonting sånt där.
Nej.
Utan det var de som föreslog det för ledningen där. Och så blev det så. Så jag jobbade som chef på Ekonomistyrningsverket några år och mitt sista chefsjobb var som utvecklingschef. Och sen så sökte jag själv jobb på Riksgälden.
Mm.
Lite grann på vinst och förlust.
Okej. Okay.
Men då fick jag jobb där som ekonomichef. Och var med och byggde upp en lite större finansavdelning egentligen.
Vad är det Riksgälden gör?
Riksgälden sköter statens upplåning bland annat och ställer ut statliga garantier, förvaltar statsskulden.
Mm.
Så jag var där några år och jobbade både då som chef för ekonomi och HR, men sen också som linjechef för det som kallas statens internbank och som sköter alla myndigheters, har system för alla myndigheters betalningar.
Mm.
Därefter så sökte jag jobb på näringsdepartementet.
Mm.
Och då var det ett helt nytt jobb som just näringsråd. Och målet med det jobbet var att hålla samman de olika processerna på departementet när det gäller budgetfrågor och näringsdepartementets del av statsbudgeten.
Mm.
Men också interna frågor som HR och ekonomi och analys och några andra funktioner. Mm. Så det tyckte jag lät jättespännande.
Det var lite mer än siffror och då kom det in lite mer HR. Och, eller det kanske du jobbade med hela tiden, eller?
Ja, det kan man nog säga. Alltså, så fort man rör sig från sitt första chefjobb och får lite större områden så blir det ju också mycket ledarskap och HR och ekonomi, interna ekonomin och andra frågor. Inte bara liksom analys eller sakfrågorna.
Mm. Vi ska komma till, som jag vill hoppa på direkt, till näringsrådet. Men vi ska inte göra det. Jag vill backa tillbaka bandet. Du sa att det var... Eller liksom några som du jobbade med som sa att de ville att du skulle bli deras chef och kollega. Liksom.
Mm.
Och att det var de som föreslog dig. Ja. Vad tror du att det beror på att de ville det?
Alltså en av de här personerna var min chef.
Mm. Så din chef ville att du skulle bli hens chef?
Kollega.
Kollega, ja.
Ja. Precis. Så att man gjorde en omorganisation på den här avdelningen och då var det deras förslag att när det nu var ytterligare en enhet som skulle organiseras så var deras förslag att jag skulle bli chef för den enheten. Och det hade jag hade inte tänkt själv att jag skulle bli chef faktiskt. Jag hade inte sökt det jobbet antagligen heller. Men...
Varför tror du att de tänkte på dig då?
Ja, de tänkte nog att jag hade den där både nyfikenheten och kanske drivet. Jag gillade sakfrågorna och tyckte det var väldigt spännande, men jag var också intresserad av att hålla ihop saker och jag hade lett några projekt också på myndigheten och så, lite mindre projekt. Men i alla fall så att de tyckte nog att jag hade kanske visat att jag ville ta lite mer ansvar. Var beredd att göra det även om jag inte själv hade liksom formulerat det.
Nej, de såg liksom någonting i dig.
Ja.
Ja.
Det gjorde de.
Det känns som att du är en ganska så här blygsam person ändå, eller har jag fel? Alltså, nu kommer vi in på lite sådana här saker. För att du sa också innan vi startade inspelningen här att så här, oh, men vad ska du med mig till? Något sånt sa du liksom, i det sammanhanget med de gästerna du har.
Ja.
Varför tror du att du tänker så? Nu blir jag psykolog här. Men...
Ja, det blir du. Och då blir det ju jättejobbigt för mig.
Varför då?
Men jag tror nog att jag är inte så rädd av mig. Och jag kan nog kliva fram när det behövs. Men jag är också en ganska ödmjuk person och vill inte liksom överskatta min egen betydelse.
Nej, varför då var det på att säga? Det blir jag får säga till om jag blir jobbig, men jag tycker att det är väldigt intressant.
Ja, men jag tycker det är viktigt att vara... Nej, men att se verkligheten på något sätt.
Mm.
Det tycker jag är viktigt. Och jag vill kunna göra skillnad. Och jag gör säkert skillnad i en del sammanhang. Men det är också viktigt att förstå att människor runt om mig betyder också väldigt mycket. Och andra personer betyder mycket. Och har kanske varit ännu viktigare i något sammanhang eller så för att föra en fråga framåt. Så att jag tycker mer liksom att... Ja. Det är liksom... Jag vill vara en schysst, ja. Schysst person.
Ja. Och är det svårt att liksom höja sig själv? Eller förstår du vad jag menar? Är det... Går det i konflikt med att lyfta andra? Förstår du vad jag tänker?
Ja. Nej, det tycker jag inte att det gör.
Nej. Jag tänker att det känns, du tycker det är lite jobbigt att säga att du är bra. Eller har jag fel?
Nej.
Nu är jag jobbig kanske.
Ja, ja, verkligen. Det hade jag inte trott att det skulle bli så här jobbigt, Fanny, att träffa dig.
Nej, precis.
Nej, men jag har inte svårt att säga att jag har gjort någonting bra.
Nej.
Och jag har inte svårt för att kliva fram eller fatta beslut eller liksom tala för vad jag själv kan.
Mm.
Men det är inte det som gör skillnad till vardags när man ska göra sitt jobb.
Nej.
Utan då gäller det att förstå liksom, vilka är det som betyder någonting här. Hur kan vi till exempel i team göra skillnad tillsammans? Och hur ska jag leda team så att det blir så bra som möjligt? Och vad ska vara min funktion så att man ser sig själv i en helhet? Det tycker jag är viktigt.
Det är väldigt fint. Hur gör du det då? Oj.
Ja, men jag tänker kanske inte så mycket på det.
Så tvingar jag dig nu att tänka.
Ja, det här blir verkligen en terapisession. Ja. Fanny, men...
Du får säga till om du tycker jag är för jobbig. Jag bara...
Nej, men det är väl viktigt att... men det är viktigt att visa vad man själv står på något sätt. Vad man själv vill och kan. Och vart vi är på väg om man leder ett team till exempel. Men det är också väldigt viktigt att lyssna och ta in vad händer runt omkring. Behöver vi justera någonting? Att kunna både driva men också ta ett steg tillbaka. Och ändra en plan till exempel om man får ny information. Man verkligen låter... det här komma fram.
Mm.
Jag ser det mer att det är ett sätt att lösa problem så snabbt som möjligt helt enkelt och komma till resultat.
Och inte sätta sig själv på någon hög häst menar du eller?
Nej men lite grann så och också att kunna ibland också släppa sina egna idéer eller älsklingar om vart man vill nå och vad vi behöver göra för att komma dit och så vidare. Och det kan vara nog så svårt. Det är inte jag alltid världsbäst på.
Nej.
Kan verkligen erkänna. Men jag har i alla fall insikten i att man måste kunna göra det.
Mm. För det du beskriver nu är ju inkluderande ledarskap på något sätt.
Ja.
Och att vara en del av teamet och att liksom inte... var den här perfekta, fantastiska ledaren som vi ofta målar upp en bild av att en ledare är. Den här som liksom visar vägen och är den här icke-sårbara som aldrig gör fel.
Ja. Nej, kanske... tyvärr är inte jag den perfekta ledaren som aldrig gör fel.
Fast det är jag säger att det är inte tyvärr. Jag tänker att det är väldigt, väldigt bra.
Ja.
Att vara så.
Ja, det kanske är bra. Det är kanske så man skapar resultat. Jag tror ju det. Ja. Men det är klart att man måste ju kombinera det med också kunna fatta beslut och kunna driva. Så att det gäller att hitta liksom ett bra läge.
Mm. Bra läge på vilket sätt då tänker du?
Ett bra läge där man varken fastnar i sina egna idéer som man till varje pris ska genomföra. Mm. Eller är allt för generös när det visar vi ett team till exempel.
Mm. Det är lätt, eller hur? Att hitta den perfekta kombinationen.
Nej, det är inte så lätt.
Nej.
Utan det måste man jobba med hela tiden.
Vi kommer tillbaka till då nu när du började på näringsrådet. För då bytte du lite så här bana på något sätt, eller hur? Eller var det samma bana? Eller?
Ja, men man kan väl säga att näringsdepartementet är ju ett departement i regeringen och en del av regeringskansliet. Mm. Och jag kom in där som... avdelningschef och näringsråd blev min titel på näringsdepartementet. Och det är klart att då blev det ju lite ett annat jobb. Därför att regeringskansliet är ju, jobbar ju på ett lite annat sätt. Och det är viktigt att alla uppdrag som sen ska ut till myndigheter till exempel. Eller som ska formuleras som en utredning eller något annat. Allt det ska... beredas på alla departement och tas om hand så att regeringen sen kan fatta kollektiva beslut på ett bra underlag.
Mm.
Så det är ju ganska speciella arbetsformer. Det var väldigt speciellt och väldigt roligt också och värdefullt för mig att få den erfarenheten hur det fungerar på regeringskansliet.
Mm.
Och det har haft så betydelse för mig sen faktiskt också när jag fick mitt jobb som generaldirektör.
Mm. För var det efter näringsrådet där som du blev tillfrågad, eller hur?
Men efter att jag var på näringsdepartementet så jobbade jag några år på finansdepartementet.
Mm.
Och då var jag finansråd.
Ja, du ser. Det är så många titlar.
Det är väldigt många titlar och det är det inom regeringskansliet. Det är del av regeringskansliet.
Ja,
det är viktigt med titlar. Och det finns många titlar.
Ja, precis. Det finns otroligt många titlar som gör så många otroligt olika saker. Ja. Liksom.
Ja. Så att jag jobbade ett par år på Finansdepartementet som avdelningschef och finansråd. Och sen fick jag frågan om jag var intresserad av Tillväxtverket när jag var där.
Mm. Som generaldirektör då, eller som något annat?
Som generaldirektör.
Det är så kul med dig, för du bara, ja, sen fick jag den frågan och blev så här generaldirektör för Tillväxtverket. Man bara, ja, för det är ju liksom ingen liten roll på något sätt.
Nej.
Det är ju en jättestor roll.
Ja.
Med otroligt mycket liksom makt. Det är otroligt högt upp i liksom makthierarkin, i maktens rum på något sätt. Du är inne i det offentliga, det statliga.
Mm.
Och du bara, ja, nej, men så fick jag den frågan.
Ja.
Jag bara skrattar. Och du ser lite så här ut som att det bara är så här, nej men. Och för många av oss så är ju det liksom bara wow. Alltså hur är det ens möjligt? Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Nej men det. Ja, det var bara väldigt fantastiskt. Det tyckte jag också, Fanny, att få den frågan. Det hade jag aldrig förväntat mig.
Nej. Och du ser nästan lite generad ut när jag säger det. För er som lyssnar. Gunilla, du blir nästan lite så här nervös och tycker att det är lite så här jobbigt att jag blir så här, wow, det är ju jättekult. Eller?
Ja, nej men det är coolt och det är häftigt. Och som sagt, jag hade absolut inte förväntat mig det.
Nej. Varför tror du att du fick den frågan då?
Ja, men jag hade ju ändå jobbat några år på Näringsdepartementet.
Ja.
Och Tillväxtverket är ju en myndighet under Näringsdepartementet.
Ja.
Så att det var säkert några där som hade sett vad jag kunde göra och kanske trodde att jag skulle kunna vara en bra kandidat för det här jobbet.
Mm. Säger de blygsamt.
Ja, nej. men det var väl så det var, Fanny. Och det är klart att jag är intresserad av ledarskap och jag har varit angelägen att göra bra jobb och försöka skapa team och lösa problem och sånt här. Och det är ju sånt man behöver göra i alla jobb på något sätt.
Mm. Har du fått jobba väldigt hårt?
Jag har jobbat mycket.
Mm. Jag tänker ändå, du har ändå tagit dig fram i en värld som är liksom mansdominerad och också, vi pratar ju ofta om maktens rum liksom och maktens korridorer. Och det är ju mansdominerat. Det är manligt kodat. Makt överlag är ju det.
Mm.
Och förknippat med män på något sätt. Har du reflekterat någonting över vad det har inneburit för dig att vara kvinna i den här världen? Är det något du har?
Alltså, både och. Det är klart att jag skulle nog säga att de första jobben jag hade, alltså jag tyckte bara var så kul att få ett jobb.
Ja.
Så jag känner dem mest liksom en tacksamhet faktiskt. Och jag kom i roliga team och vi jobbade hårt, men det var verkligen bara kul på något sätt.
Mm.
Så att då var det inte mycket reflektion, utan det har nog kommit på senare år i så fall, får jag säga. Och då kan jag inte säga annat, ja, men jag har ju själv fått möjligheter.
Mm.
Och sen så har jag tagit dem tillvara och jobbat på för att det ska bli ett bra resultat och för att de som har gett mig förtroende inte ska bli besvikna, såklart. Men sen är det ju så att vi kan ju formulera oss på olika sätt och vara på lite olika sätt. Och det är klart att jag vill också varit med om att män har tagit det jag har sagt och sen upprättat det och gjort saker och ting till sina egna idéer. Som det tror jag alla kvinnor har varit med. Men det kanske män också har.
Mm.
Vad vet jag. Så det skulle jag säga. Och sen så har jag väl också kanske någon gång tyckt att det är män runt omkring mig som kanske har fått mer cred i något sammanhang, trots att det är jag som har gjort ganska mycket av jobbet, till exempel.
Har du låtit det vara så då, eller har du försökt att ta äran för saker, eller låter du dem ta äran för det du har gjort?
Alltså lite olika.
Mm.
Och ofta så har jag bara liksom ryckt på axlarna och gått vidare liksom.
Mm.
Det är inte lönt att bli sur och bitter och tänka på någonting sånt. Så det skulle jag nog säga. Men vid något tillfälle så har jag approcherat och konfronterat den man som jag tyckte inte har liksom betett sig som jag skulle vilja. Och det har jag gjort om det är någon som jag faktiskt bryr mig om och som jag tror egentligen bryr sig. Ja.
Som kanske inte har gjort det med ont uppsåt.
Ja,
utan
absolut.
Det har blivit fel liksom.
Ja.
Men när du säger att du har reflekterat efterhand, för det här tycker jag många säger som har varit här, att de liksom i stunden inte har tänkt på det, för att man liksom, man tar sig fram och så kör man liksom på i sitt tempo och gör ett bra jobb, visar på resultat och allt det här, och sen efterhand så så börjar man och så här fundera, och jag tror att många kanske också gör det inför att de kommer hit, för att det är väl typ det jag förbereder mina gäster med, så här, fundera på det här liksom, hur har det varit för dig, och att det ofta väcker någonting. Är det något mer du kommer på, så här, att det här har varit?
Nej, jag tror att det är så som du är inne på också, Fanny, att i stunden så kör man bara på. Och i jobben och så vidare, men jag tycker jag har haft en sån rolig och fantastisk karriär. Jag är glad och tacksam för det på något sätt. Så det är klart att jag tror nog att ibland så, om man ändå har ett jobb som man trivs och tycker är kul, då tar det på något sätt kanske överhand, och då kanske man inte reflekterar så mycket eller heller bidrar så mycket, om man ska vara riktigt ärlig, som man skulle kunna göra. Att förändra saker.
Du säger det, du är tacksam och du har fått mycket möjligheter. Alltså, stannar du någon gång upp och klappar dig själv på axeln och säger så här, men gud vad jag är bra. Jag tror inte så mycket på att man bara faktiskt som kvinna i de rummen som du har befunnit i, att det liksom är möjlighet man bara får, eller att man så här, åh, tack för den här möjligheten. Det är ju resultatet av någonting som du har gjort.
Ja.
Alltså annars så blir man ju inte tillfrågad för de tjänsterna som du blir. Det är i alla fall någonting jag har lärt mig genom den här podden. Att som kvinna är det inte så.
Ja.
Stannar du upp och bara, nej men shit Gunilla, fan vad bra. Sen förstår jag att det är klart att, att du har ett bra team och hela den här grejen, att det är viktigt också. Att det är många som har bidragit. Och det ska vi inte ta ifrån dem. Men att sen någonstans så måste ju du ändå ha gjort något rätt.
Ja, nej men det är klart att det känner jag väl en tillfredsställelse i själv, absolut. Jag tycker att jag gör ett bra jobb. Och för det mesta så blir det resultat. Men visst, alltså jag är inte jättebra på att fira. Det är kanske det du är ute efter lite grann, Fanny. Och det har du i så fall antagligen rätt i.
Ja, men och inte bara det, utan att
jag behöver ha ett team och personer i mitt team som är bra på det.
Ja, när du bygger team så kanske du ska ställa frågan så här, är du bra på att fira? Eller
precis.
Också att på något sätt prata om att du är bra. Jag tror att det är viktigt att man gör det. Att man så berömmer sig själv lite grann. För att, jag menar, du har ju gjort sjukt häftiga saker. Alltså för mig är det jättestort. Du ser alldeles tagen ut av det, eller?
Nej, det är jag inte, Fanny. Men det är klart.
Ja.
Jag har gjort mycket. Jag har haft många olika jobb och mycket ansvar. Och har tagit det.
Ja. Bara så.
Och tyckte det var kul.
Ja.
Men jobbigt också, såklart.
Ja,
periodvis.
Men sen, nu kommer vi tillbaka, det blir lite hippie-dappe det här, men det gör inget. Vi kommer tillbaka till Tillväxtverket och du är generaldirektör. Och sen kommer en coronakris.
Japp.
Vill du berätta mer om den? För det här har ju varit omskrivet och det har ju varit liksom...
Ja,
där
absolut.
Där fick ju ni ett jättejobb. Alltså, folk som lyssnar kan säkert inte ens greppa det. Eller jag kan inte greppa det. Vad var det som hände?
Ja, vi fick ju ansvar på Tillväxtverket för det största stödet, det största bidraget som regeringen fattade beslut om och som heter då stöd för korttidsarbete. Och då kunde ju företag gå ner i, låta sina medarbetare gå ner i arbetstid utan att man förlorade hela sin lön, utan man delade på det mellan företaget, individen och staten, där staten står för en ganska stor andel. Så det var det stödets uppbyggnad. Men det fanns ju inte från början klart någonting när vi fick uppdraget, utan det var näringsministern som ringde hem till mig en helg i mitten på mars. Och sa att det här stödet som vi har diskuterat, det behöver vi nog ta i drift nu, väldigt snart. Och i början på april skulle det gå i drift.
Vad kände du när du fick det samtalet? Näringsministern ringer hem och bara, hallå nu, du, bara du har någon vecka på dig, så här, lös det här, hela samhället och så vidare. Men ja.
Ja, alltså... När jag fick det samtalet, alltså det var ju i början på pandemin.
Ja.
Och då hade vi ingen aning om hur det skulle utvecklas. Inte jag heller.
Nej.
Utan det enda vi visste var att ekonomin kan gå fullständigt ner i ett stort svart hål.
Mm.
För att inte tala om sjukdomen och människors hälsa. Står vi framför en ren katastrof.
Mm.
Och det är nästan som man har glömt bort nu, hur det var då. Men det var de känslorna som jag hade. Så det var ju inte mer än att bara sätta igång och försöka göra jobbet.
Nej, för det fanns ingenting, ingen plattform.
Nej, det fanns inget systemstöd för det här. Mm. Och det var ju en ny lagstiftning som inte hade prövats tidigare. Och jag hade ju inte medarbetare som hade rekryterats för att sköta det här stödet.
Nej.
Så att det var till att sätta igång utvecklingsprojekt i alla delar. Allt ifrån systemstödet och IT-stödet till processer och till organisering.
Mm.
Så att det satte vi igång med då. Och jobbade ganska hårt då några veckor för att få en struktur på det här. Och den 7 april så gick vi i drift med det här.
Mm.
Och fick 15 000 ansökningar första dagen, och det funkar faktiskt, det här systemet. Så det var vi väldigt, väldigt glada för, och jag hade knappt själv vågat tro på faktiskt att det skulle gå.
Nej.
Men det gjorde det. Men sen så visade det att det här blir så enormt mycket större än vad någon hade kunnat föreställa sig. De första prognoserna och de första offensiva prognoserna var att det här skulle kosta 2 miljarder. Och jag hade genom mitt team då, som förde nära samtal med regeringskansliet, fått 15 miljoner så att vi skulle ha råd att hantera det här. Men sen, ja, efter bara några veckor så var ju de där prognoserna långt borta, och nu var den nya prognosen var 90 miljarder.
Mm.
Och sen landade vi då på 40. Men det innebar ju att utvecklingen blev så enormt mycket större än vad någon, i alla fall jag, ens hade kunnat drömma om från början.
Mm.
Så att det handlar ju både om systemet, att utveckla det, att utveckla alla processer, att förändra systemet vid varje tillfälle som det kom ny lagstiftning eller ny förordning. Och det skedde många gånger under de här åren, 22-23 gånger. Mm. Så behövde vi dessutom ändra på det här systemet under årens gång. Och sen så fick vi ju starta jättestora rekryteringar också. Så vi jobbar mycket med inlån från andra myndigheter, inte minst Skatteverket, som var väldigt betydelsefullt. Men sen så satte vi då också igång en massrekrytering, så att vi har rekryterat... Säg mellan 1000 och 1200 personer under den här perioden.
Mm.
Så vi blev väldigt bra på digital onboarding. Och att snabbt hyra in datorer och telefoner och allting. Så att alla nya medarbetare skulle kunna hämta alla sina grejer på något kontor. Och allt det här skedde ju på distans och digitalt.
Här snackar vi om att leda i förändring.
Det kan man säga.
100%. Det kan man säga. Och också att leda under en enorm stress och press.
Mm.
Alltså för alla, tänker jag.
Ja.
För det här är ju ett ansvar som är helt sinnessjukt stort.
Ja.
Och det var också en fråga från min sponsor Exciting. Alltså, hur gjorde du det? För att det låter så enkelt. Alltså, man får ju en känsla för hur stort projektet var.
Ja.
När du beskriver det.
Mm.
Men alltså, det är ju hela samhället. Det är ju inte... bara ett litet företagsförändringsledning, utan det är ju liksom...
Ja, det hade verkligen jättestor betydelse för samhället och för ekonomin och för också Förtroende tror jag, för att regeringen var verkligen angelägen om att fatta snabba beslut. Och det gick med ett rasande tempo, den ena ändringsbudgeten efter den andra. Och då gällde det verkligen för oss myndigheter att kliva fram och använda de här möjligheterna, man också verkligen tar sitt ansvar. Mm. Och så var det väldigt mycket för oss. Alltså, det var ju det var en enorm kris och en helt oöverblickbar situation. Mm. Och det gällde det bara att liksom kavla upp armarna och försöka göra sitt bästa. Och det skulle jag säga att den känslan skapades i hela det här teamet som Tillväxtverket var då från början. Väldigt mycket, för att den första tiden så var det ju jättemånga medarbetare inom myndigheten som fick ställa om och göra helt andra saker. För att liksom vi snabbt skulle kunna komma igång. Sen successivt så kunde vi låna in fler, rekrytera fler och så vidare. Så vi gick ju från 450 medarbetare till 1300.
Mm.
Ja, nej, men jag skulle säga att den där känslan av att det ändå var viktigt, det var bråttom. Vi har ett mål här och det är tydligt vad som behöver göras. Den känslan skapades på något sätt. Och
det måste ju varit du som gjort det. Alltså, förstår du? Men på något sätt måste det ju varit du som från början skapade det.
Ja, nej, men det är klart att jag var mån om att det här ska vi göra. Och alla tveksamheter kring, klarar vi det här? Vad händer om vi inte får pengar? Allt det där försökte jag ta bort. Och säga, men jag tar ansvar för allt det här. Vi måste klara de här grejerna. Vi måste ge förutsättningarna till IT och som skapar system. Mm. Vi måste utveckla verksamheten. Vi måste låta chefer komma fram. Vi gör tilläggsavtal när det gäller lön. Allt möjligt det här som skulle skapa förutsättningar för att vi skulle lyckas så bra som möjligt med det här.
Du måste ju hålla huvudet iskallt. Alltså, på något sätt.
Ja.
Jag gissar att du var stressad.
Absolut.
Absolut, du bara nickar. Jag var relativt stressad så.
Ja, lite stressad var jag alltså.
Ja, du kan inte ha sovit mycket den perioden.
Nej, inte i början. Nej.
Men ändå hållit huvudet iskallt på något sätt. Utåt.
Ja.
Eller?
Ja.
Och det kräver ju sin person. Hur gjorde du det? Alltså, vad sa du till dig själv i den här situationen för att klara av det?
Ja, alltså jag menar att man måste alltid vara sig själv på något sätt. Mm. Och det måste man fortsätta vara också när det är kris. Och försöka behålla det lugn som man ändå har inom sig någonstans. Och jag tycker också det är viktigt med perspektivet här. Därför att är det fråga om liv och död? Eller vad är det här för typ av fråga liksom? Och sen så var ju det här verkligen kris och det var så. Men det var inte liv och död.
Nej.
Och det tycker jag är viktigt, att liksom behålla perspektivet. Det måste man göra som ledare när det är kris eller när det är körigt och svårt. Och det händer mycket i verksamheten eller runt omkring. Och
sen så funkade ju det här bra liksom, tills det började kritiseras.
Ja.
Eller vad var det som hände då? I efterhand, för de som inte vet.
Jo, vad som hände var att regeringen fick tillsatte en utredning för att undersöka om det var mycket fusk i de här systemen. Och utredaren kom fram till att det fanns stora risker med att det fanns fusk här. Och det är ju helt rätt, det var jättemycket pengar. Sen gjorde vi väldigt mycket kontroller, så att efterhand kan vi nog se att det har fungerat relativt väl. Men icke desto mindre så blir det mycket fokus på det. Och då är det klart att när det från början var jättebråttom och alla pengar skulle ut så snart som möjligt, därför att man inte visste vad sker här framåt, och det är viktigt att hålla näringslivet igång då, så att vi inte sen får en riktigt djup ekonomisk kris. Då kom det upp andra frågor då som handlade om, ja, men är det mycket fusk i det här systemet? Är det mycket pengar som kommer ut till personer eller företag som inte ska ha pengarna? Och hur ser den här balansen ut, och är det rätt balans? Och det är klart att då hamnar man ju i en situation som det är nästan omöjligt att tillfredsställa båda de där perspektiven. Utan det blir lite damned if you do and damned if you don't.
Ja, då fick ju du ta emot en hel del kritik, eller hur?
Ja.
Och hur var det? För det blir ju ett offentligt rum också.
Ja, det blir det. Och det är klart att det blir ju frustrerande för en själv. Därför att man ser hur mycket vi jobbar dag och natt. Och hur många medarbetare som verkligen gjorde sitt allra yttersta i kanske helt nya roller. Mm. För att vi skulle lyckas så bra som möjligt. Så det är den bilden man själv har.
Mm.
Och sen ska man ändå bemöta och hantera någonting annat.
Mm.
Så det är klart att det är frustrerande och stressande. Men det är en del i jobbet. Och då måste man ju ha en strategi för det. För sig själv.
Vet du vad som slår mig nu, som jag gillar väldigt mycket, som nästan gör mig lite så här rörd? Det är att när jag ställer den här frågan till dig, hur hanterade du det?
Ja.
Då blir ditt svar direkt att prata om dina medarbetare som har gjort ett hårt jobb. Och att de inte ska känna, för det är så jag tolkar ditt svar.
Ja.
Jag har sett mina medarbetare, vi har kämpat hårt för att liksom, vi har slitit. Och sen ska jag försvara det.
Ja.
Det handlar inte om vilket ju rubrikerna på något sätt var. Att Gunilla Nordlöf som är general, alltså det var ju dig kritiken riktades mot för att du är ansiktet utåt.
Ja.
Men det blir inte ditt svar. Ditt svar blir att du försvarar dina medarbetare.
Ja.
Och det gör mig lite så här rörd. Och jag vet inte om de som lyssnade nu reflekterade över det.
Nej.
Det är jättehäftigt och jättefint, tycker jag.
Ja. Men det är ju det som man ser själv, då är det som man vet.
Mm. Säger du, ja, men jag tror många hade bara, ja nej, jag fick så mycket skit och det är jättesvårt att vara med som person.
Ja.
Eller förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Nej, men återigen, alltså, då gäller det ju att man själv som ansvarig tar det ansvaret. Mm. Och faktiskt försöker beskriva. Sen är det ju alltid så att när man får kritik som en myndighet så kan man inte prata om att ja, men vi har jobbat så hårt.
Nej.
Det funkar inte i det sammanhanget.
Nej.
Men jag har nog ändå försökt liksom att dels behålla mitt eget lugn då.
Mm.
Och faktiskt vara samma person och ta ansvar.
Mm.
Och sen också, och försökte sprida det också för medarbetarna och teamet då, att vi håller fokus på uppgiften. Vi har ett jätteviktigt jobb att göra. Mm. Vi ska fortsätta göra det.
Mm.
Så att man inte liksom, ja, det blir lätt att andra saker tar överhand och hanteringen av kritik blir viktigare på något sätt.
Mm.
Men det är inte viktigt. Det viktigaste är ju faktiskt att göra ett så bra jobb man bara kan med den stora uppgiften som man har.
Mm.
Och sen får man hantera det andra.
Det personliga menar du, eller?
Ja, och media kanske, eller kritiken, eller var den kommer ifrån. Men en annan del som jag också haft som en viktig strategi är att kommunicera med de som är berörda.
Mm.
Och det tror jag är viktigt i alla sammanhang. Det är både kanske kunder, eller intressenter, bidragstagare. Det kan vara ägare, eller som i mitt fall, i regeringskansliet, andra myndigheter och inte minst de egna medarbetarna och teamet som ju blir väldigt påverkade av det här.
Hur hanterar du det rent personligt då? När någon säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör, har gjort fel.
Ja.
Kommer det åt dig eller?
Ja, men det är klart att det kommer åt en på något sätt. Det är klart att det gör.
Mm.
Och återigen liksom att man kan själv känna, men vad sjutton, vi har ju jobbat jättehårt. Allihopa, jag också.
Mm.
men det hjälper ju inte att liksom gräva ner sig i den känslan på något sätt. Utan man får fortsätta och ha fokus på dem som vi tillför på något sätt. Och säkerställa att vi har mycket kommunikation med företag och organisationer och allt det här. Så att man ska förstå liksom, vad är det som pågår och hur hanterar vi det. Och vad har vi för handlingsplaner och så vidare.
Mm.
Och sen får man då naturligtvis vara ärlig. Och
Har du, alltså mina tankar svävar iväg här och nu kan jag bli så här djup igen. Och nu börjar vi rinna ut om tid här. Men det jag får känslan av är när jag pratar med dig, det är dels att du har ganska mycket självdistans på något sätt.
Mm.
Att du liksom kan separera dig själv från frågan på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Mm. Yeah.
Att du kanske har självinsikt, Att du har mycket laget före jaget på något sätt.
Mm.
Har du jobbat mycket med din självkänsla? Förstår du?
Ja. Alltså, kanske inte aktivt medvetet. Men jag tror att i alla fall har nog min karriär varit sådan. Att jag har från att ha varit jätteintresserad analytiker.
Mm.
Och gillat det här med siffror som du tycker är så trist, Fanny. och hållit
vi
på
alla
så
gör
det.
Olika saker.
Och sakfrågorna liksom i fokus. Så har jag blivit mer och mer relationsorienterad.
Mm.
Och mer relationsintresserad. Och också mer benägen att kanske ta hjälp och bolla med andra människor. Och verkligen försökt att kanske utvecklas som individ och ledare.
Mm.
Mer eller mindre planerat eller medvetet.
Genom andra på något sätt? Eller?
Ja, delvis.
Mm. Det är en jättehäftig resa tycker jag. Och jag landar ju något så här, nu har vi pratat länge och en fråga som jag också har är så här, har du ett behov av bekräftelse? Eller hur får du bekräftelse för dig? Hur känner du kring det?
Ja, men jag skulle säga att vi har ju alla ett behov av bekräftelse.
Mm.
Och som man behöver få tillfredsställd på olika sätt. Och jag har jobbat i jättebra och stödjande team.
Mm.
Och sen har jag också haft stöd i regeringskansliet.
Mm.
Och jag har haft bra kollegor som jag kunnat bolla med och som jag har fått stöd av också.
Mm.
Både stöd och bekräftelse.
Du har lyckats hitta rätt kontext på något sätt. Eller? Att omge dig med rätt människor och rätt kultur på något sätt.
Jo, men det skulle jag nog säga. Att, och det är viktigt för mig.
Mm.
Att man verkligen har, har samma syn på uppgiften och värderingen. Att man har ett team som verkligen vill lösa svåra uppgifter tillsammans. Och tycker det är kul.
Mm.
Det är nödvändigt.
Hur säkerställer du det då? Alltså att du hamnar där. Är det något du har gjort medvetet eller är det bara en känsla? Jag försöker bara reda ut det för jag tycker att det är så intressant.
Ja, nej, men när man själv är chef då har man ju möjlighet att forma sitt team.
Mm.
Och då är det ungefär så här jag tänker.
Mm. Ja, det är jätteintressant. Alltså jag hoppas jag inte varit för jobbig på dig nu. För att det känns inte som att du vill liksom höja dig själv. Och det är inte negativt, det är bara väldigt intressant. På något, för väldigt många gillar ju att prata om sig själva och liksom höja sig själv. Eller du vet, så här, tycker ju att det är... Och du kommer hit och är lite sådär, vad ska jag tillföra? Och ändå är det så är du liksom här uppe i mina ögon så är ju du liksom... Förstår, alltså... Och jag tycker att det är väldigt intressant.
Ja, men jag är ingen blyg person, Fanny, eller liksom...
Nej.
Eller en person som inte tycker att jag har betydelse eller inte att inte jag gör viktiga och bra saker. Absolut inte, men jag är medveten om att det är faktiskt väldigt mycket annat som har betydelse. Och inte minst det team som jag omger mig med och det ansvar som jag visar och det... Mm. Det jobb som jag är beredd att göra.
Mm. Det är väldigt fint. Så det är absolut inget negativt. Jag bara försöker grotta ner i det så det är lite... Ja, är jättefint. Och vi har ingen tid kvar. Vi har spelat in jättelänge.
Ja.
Hur känner du?
Det känns
som vi har missat något.
Nej, det tycker jag verkligen inte, Fanny. Du har ställt hur många frågor som helst. Om del svåra sådana också.
Ja.
Men det kanske var bra för mig att tänka efter lite.
Ja,
tack.
Jag är ju... vissa brukar känna det som att de har varit hos en psykolog när de har varit hos mig. Så att...
Ja, lite så. Lite så är kanske kassan.
Jag har varit lite jobbig, men inte för jobbig hoppas jag.
Absolut.
Bra. Då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack så mycket, Fanny.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en superfin vecka. Och sen så kommer vi ju höras på onsdag igen, precis som vanligt.